God kväll gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront, er räddning i höstmörkret får man väl säga. Idag har vi den 17 augusti, det är avsnitt 377 och det är jag som är programledare Andreas och med mig har jag Martin Saxlind, Tobias Lindberg
Berg.
Och Andreas Ljung. Hur är läget grabbar?
Vad bra.
God kväll mina N-ord.
Jag sa att den är Perkel. Det är kul att du är med igen. Yxikaxi.
Jag måste bara säga.
Om jag flyttade till Finland så skulle det vara det jag sa. Första grejen på morgon. Det och bastu. Det hade varit nice.
Ja.
Yes, vi har ett väldigt laddat program ikväll. Vi ska faktiskt ta svenskarna först och judarna sist och se vars det bär hän. Vissa tycker det är naturligt, vissa tycker att det är HMF. Men vi kommer att reda ut det under kvällens gång. Men innan vi sätter igång så ska vi prata om donationer. Och just nu, som ni vet, så går det inte att donera till Nordfront eller Nordisk Radio annat än genom kontanter och krypto. Det finns några kontantdonationer som vi kommer att läsa upp i slutet av programmet. Men om ni vill donera och hjälpa oss, det krävs 20 000 varje månad minst för att vi ska gå runt. Så vill du hjälpa till så finns det en adress i radioartikeln på nordfront.se dit ni kan skicka era kontanter. Jo, och innan vi börjar med vårt innehåll så ska vi också ge en fanfar till ett födelsedagsbarn. Han fyller 30, han fyller 40 kanske. Det är Jonas De Geer som fyller år. Kan vi få en fanfar för Jonas? Så där, och han är ju lite av en poddkollega också. Han har ju varit med många gånger i programmet och har ett långt liv av nationell kamp bakom sig. Så grattis på födelsedagen måste man säga. Har ni några fina ord att säga? Säg något fint.
Ja, det är jäkligt trevligt och han är bra på poddar förstås. Många gillar hans poddar och det är därför vi har med han här ofta. Men det jag tycker är kanske mest unikt är lite hur han skriver, att han får till det väldigt snyggt med orden.
Mm.
Han är både myndig och intellektuell men lättbegriplig och rolig liksom i hur han kommenterar saker.
Jo, han är en riktig ordsmed faktiskt. Det får man ge honom. Det jag gillar med hans poddande är att han har ingenting emot att sätta sig på tvären i vilken konversation han än är i. Han har inga problem med att vara totalt svartpillrad heller, så att det uppskattar jag.
Han har varit som en, under tiden man har lyssnat så har han varit en väldigt bra krydda just i Radio Nordfront.
Jo, precis. Yes, grattis. Så ska vi hoppa in i kvällens program. Och vi börjar faktiskt med att motståndsrörelsen hade aktivism i Växjö denna vecka. Med budskapet svenskar först, judar sist. Och det här har upprört folk. Man kan säga att det här har gått viralt faktiskt. Dels i lokal media, men också på X är det många som har kommenterat det här. På andra sociala medier. Och jag, där jag är i min politiska resa i alla fall, så tycker jag att det här är ju inte särskilt kontroversiellt för mig faktiskt. Men det fanns folk på plats, kanske speciellt sossarna, som tog väldigt illa upp av det här budskapet och påstår att det här skulle vara HMF. Det sprids också videoklipp i våra kanaler, i fristående chatten på Telegram, där man kan se polisen komma fram och arrestera en aktivist som att de ansåg att han var ansvarig på plats. Och han är nu misstänkt för HMF. Vilket är... Ja, hur får man det här att gå runt? Vad säger ni, grupper?
Om jag skulle ha stått kanske judar näst sist så kanske jag inte skulle ha varit HMF. Nej, men... Ja, men kan någonting annat än judar först vara som... Ja, allt annat än att säga att judar först är väl HMF, typ.
Ja, alltså, i alla fall om man går typ på så här högersionister, och det finns ju tydligen sådana på Twitter eller X, ser man ju, som gnäller. Och de är ju verkligen som så här typ kulturmarxister och vänsterdårar, fast när det gäller judar, typ att om någon säger saker som de inte gillar att höra om judar, då blir det så här typ att de blockar, de skriker, de säger så här irrationella saker och har liksom inget svar i sak, typ.
Mm. Jag såg att det var några som sa just att man ska kunna säga invandrare istället.
Ja, fast det...
Som innefattar allting som muslimer, bla bla bla, allt det vanliga.
Mm. Typ, men då kan man säga icke-svenskar eller rasfrämling kanske. Just invandrare, då blir det ju så här typ av andra generationen, är de svenskar då eller inte, och räknas de som invandrare eller inte och sådär.
Ja,
så
men...
det hade inte alls varit ett bättre budskap. Och sen hörde ju det här ihop med ett flygblad som delade ut som handlade lite om judar specifikt.
Jo, precis, det är ju en kommentar på sionisthögern och speciellt då Sverigedemokraterna som sätter Israel först i alla lägen. De blir kanske marginalt upprörda när det händer svenskar illa saker, men när judar far illa eller att Israels namn dras i smutsen, då kommer de fram och ska fäktas.
Jo, det delades ut ett flygblad som länkade en artikel av Hansson. Jag har inte läst artikeln, men jag har läst flygbladet, och grundpoängen där är ju att Israel ska vara judarnas land, och där sätts judarna liksom alltid först, och i alla fall inga sionister gnäller över det. Men om man säger samma sak i Sverige om svenskar, så är det många som skruvar på sig och ifrågasätter det. Och varför ska inte svenskarna då, som jag tror att vi är färre än judarna globalt sett, inte få ett eget land liksom, när judarna får det?
Mm. Precis.
Och det är en enkel men rätt fundamental poäng.
Jo.
Och man ser ju också på X att det är ju många som är nationella, invandringskritiska, rasmedvetna, vad man nu ska kalla det, och tycker att jo, men det här är ju en helt legitim poäng, och ni som gnäller ska bara vara tyst, typ.
Mm. Precis. Nordfront hade ju länkat ett inlägg av Sofia Svensdotter, som är, ska man kalla den, hon är ju anti-PK och kanske lite Sverigevän, jag vet inte riktigt, men hon är ju väldigt upprörd. Hon säger ju, fy fan vad vidrigt, hur kan det här vara tillåtet? Så det här alltså enligt henne borde vara olagligt, stå med den här banderollen.
Jag frågade alltså henne om hon var judinna, men fick inget svar.
Är det här en riktig person? Jag trodde det var ett troll. Ja.
Nej, hon är riktig. Hon har postat länge.
Jo, eller alltså hon är en etablerad användare, men jag vet inte, är det hon på hennes profilbild och sådär?
Jo, det är det.
Okej.
Okay. Jo, så att kommentarerna här, som du säger, är ju överlag kritiska till att hon vill att det här ska vara olagligt. Men det finns de här inne. Jag hittade en där en kvinna frågar, eller hon säger att om ni bara hade skippat judarna sist så hade det varit lugnt. Då hade ingen blivit upprörd. Säg bara svenskarna först. Men det är inte det som är poängen. Poängen Nej. Är att beröra.
Jo, så. Poängen är att väcka en diskussion om judar, Israel, judisk makt. Jo. Det blir perfekt för att diskutera judarnas roll i införandet av mångkultur och så vidare.
Mm. För att, alltså, vi behöver prata om judar i Sverige faktiskt. Mm. Och det är många som blundar för den diskussionen. Så vi måste påminna dem att alltså, de har en kolossalt inflytande på svensk politik och svensk kultur. Så ja, där är vi och provocerar.
Liknar budskapen i det pro-palestinska demotågen säger jag också att de tycker.
Mm.
Ja, lite. Och?
Jo, precis. Det, alltså, vi är överens i den här frågan faktiskt. Kanske inte på samma sätt eftersom att vi har en raslig syn på saker. Så därför så kan vi aldrig dra lika tecken mellan oss och vänsterns inställning. Men vi stödjer ju palestiniernas kamp mot Israel.
Ja, och när vänstern gnäller på Israel, det är ju typ en av få gånger då man inte ska klaga på vänstern av typ flera skäl. Ett, att de skapar problem för Israels sionister, judar och sådana som det är bra om de får problem. Och två, att det är ju, de hycklar ju inte då i alla fall. De är ju konsekventa i sin antirasism och att de är emot folkmord, som de säger vänstern.
Mm.
Om vänstern skulle vara tysta om Israel, då skulle de ju vara hycklare och inte göra någon nytta alls, typ.
Nej, precis.
Det är ju enda gången som det här utvecklingsstöda sionisthögern aktiveras på riktigt här också. När någon är antisionistisk, typ vänstern.
Jo.
Ja, det vore kul faktiskt att få med någon igen som Stefan Torssell. När man träffar folk så är det många som så uppskattar det avsnittet där vi debatterar med honom. För typ när jag läser på X och så har jag väldigt svårt att relatera till de som är så här tok-sionister. Alltså Sverigedemokrater, där kan man ju förstå typ att de får betalt för att hålla på med politik och de har sin agenda och partilinje och kontrollerad opposition, men typ förment vanliga människor som bara så här tokbrinner för Israel, det är så väldigt konstigt och obegripligt för mig.
Jo,
här var ju väldigt väldigt upplysande just så. Han sa, nu är det ganska länge sedan han var med, men han sa väl i princip att vad en Israel gör så är han på Israels sida.
Ja. De kan aldrig göra fel, typ.
Nej.
Och då är man ju offer för någon form av så här, indoktrinering. För jag kan ju tycka att svenskar gör fel. Och jag kan tycka
han sa ju att de hade råkat ut för så mycket, alltså, illa på grund av förföljelse och sånt. Och att det därför gjorde att de aldrig kunde göra fel, i princip.
Mm.
Det var ju någonting sånt han menade.
Men det är ju målet för den propaganda som förs fram hela tiden.
Jo,
judar är oskyldiga offer. Det började inte med förintelse, men det var liksom kulmen på alla förföljelser och de har haft det hemskt överallt och de har aldrig gjort något fel.
Så med det så erkänner han att hjärntvätten har fungerat jättebra. För att vad de än gör så kan de aldrig göra fel. Det är helt sanslöst att ens tänka så.
Jo, men de flesta människorna tänker ju så undermedvetet. I alla fall de som är sionister, men de har inte så här tänkt så mycket på det som han har gjort, så han har kommit fram till att jo, men så här känner jag, och så kunde han säga det, men de vet inte riktigt
att det underliga är ju att det är så ologiskt det han säger, och han är ju ändå alltså bevisligen en intelligent person. Alltså han är vältalig, han är påläst om väldigt mycket, även om han inte hade läst en enda revisionistisk bok då, vilket jag frågade honom, men så liksom, hur kan man så ologiskt bara säga att ingen kan göra fel, alltså oavsett vad de gör? Det går inte ihop.
Det är ju typ som att han har köpt vår version av vad en tok-sionist är, men bara som accepterar han och tycker att det här är bra.
Mm.
Ja.
Det känns rätt psykopatiskt när man tänker efter lite. Måste jag säga.
Jo, men det är som att ge sig själv fri lejd och inte behöva tänka i den frågan. Utan det är han som fundamentalt kommit fram till att det här är min ståndpunkt. Nu ska jag jobba med annat.
Mm.
Så ja, jag tycker sånt där är konstigt. För man måste, alltså, när ny information kommer fram och du har nya insikter, då måste du kunna ändra din inställning. Och när du gör det så måste du vara ödmjuk. Du måste säga att jag hade fel. Shit.
Jag hade fel tidigare.
Ja, förlåt.
Det har man ju själv gjort om många gånger. Ja, många saker tror jag många nationella har gjort.
För ja. Jag tycker det är helt rätt väg att gå, för det finns jättemånga som hoppar över det där steget och bara sätter sig på en ny sadel och bara rider och tror att de har typ uppfunnit invandringsfrågan. Sådana personer tål inte. Ja, men typ. Men hon är fan inte den enda. Det är jättemånga som tror att allting de säger är så här originellt. Folk har sagt det här i 70-80 år snart.
Inte bara originellt, de tror också att de är så här modiga nu när de säger så här självklara saker som ja, det kommer lite för mycket, det är svårt med integrationen. Ja, de som våldtar borde ju utvisas. Så här, bara, ja, tack.
Nej, men återvandring. Ta en grej som återvandring. Alltså, remigration på X är jättepopulärt nu. Alla kommer ut och säger till och med den här jäveln, vad heter han? Ja. Sargon of Akkad. Han känner du väl till.
Ja. Mm.
Han är ju invandringskritisk nu och vill ha remigration. Men ni kommer ju ihåg hans debatt med Richard Spencer 2017 kanske. När han inte kunde erkänna att det fanns olika folkslag. Och han kunde inte erkänna att kollektivism var bra. Alltså, ja.
Nej, massa precis. Han var någon så här, vad tillhörde han för läge? Vad hette det typ?
Klassisk liberal.
Ja.
Libertarian kanske eller något.
Nej, liberal kallar han sig.
Individualist och sådär. Ja.
Men han läste han Locke. Mot... Have you even read Locke?
Ja, han var så här motvikt till allt högern i alla fall under den vågen. Och,
ja.
Och det han var känd för annars var väl typ så här Gamergate antar jag att han så här.
Jo, precis.
Kommenterade populärkultur och var antifeminist för att det är så här kollektivism antagligen.
Jo, så nu är alltså 8 år senare så han då satt sig på en ny sadel och poddar om remigration och är på X och skriker högt om det utan att säga typ till alla de här stora kontorna som har blivit bannade för jättelänge sedan som har slutat skrika på X. Typ jag hade fel. Ni hade rätt och nu är jag här. Jag vill ha remigration. Det är den inställningen man ska ha. För jag tål inte människan. Han är så falsk.
Alltså, sen kanske inte just Richard Spencer just nu förtjänar det. Men om Spencer fortfarande hade varit nationell, vilket jag inte vet om han är, så hade ju Sargon of Akkad behövt säga förlåt till honom också för att han hade fel.
Mm, exakt. Men det känns också, jag hänger ju med lite med det här med Nick Fuentes just nu. Han går ju viral nästan varje dag om hans klipp där han pratar om Israel, han pratar om den judiska lobbyn i USA och han har ju varit i en dust med Tucker Carlson de senaste veckorna eftersom att Tucker Carlson nämnde han i hans program där han pratade med Candace Owens och satt. Han sa typ att han var en liten homosexuell som sitter i sin källare och åsikter. Eller vad fan det var. Det var ganska grovt faktiskt. Så,
men lite
det bra sagt.
Jo, det var ganska bra sagt. Men Fuentes gjorde ett motklipp det där. Ett helt program om hur han då klädde av Tucker Carlson. Att han är CIA och allt sånt där. Allt möjligt.
Klädde av.
Jo, precis. Han gillar att klä av folk. Men, och det slutar ju med att han har typ trendat på X i flera dagar i sträck. Men det är samma sak där. Han påstår att det han säger är unikt. Att det är originellt. Och allt det där. Han lånar saker som folk sa 2017-18. Nu är det okej att prata om ras. Nu är det okej att prata om vita amerikaner. Innan det var det bara Trump. Alltså så sent som 2022, eller vad var det, 2020 var det. Då kallade han Trump the king of America och satt och grät typ när han förlorade valet. Och nu är det så här, helt plötsligt Trump är en förrädare och sånt där, som att det är nyheter. Så jag tycker det är många sådana där personligheter som bara tar på sig kronan utan att förtjäna det.
Fuentes har börjat dyka upp på YouTube nu också, ser jag.
Jo, precis. Det var en annan grej som folk har märkt. Att andra lägger upp klipp med honom. Och att de kommer in i ens flöde.
Så men att, det är ju något konstigt som händer lite grann med censuren. Både på YouTube och Facebook. Tidigare har ju Nordfront varit hårdbannat så att man inte ens kan posta länkar, inte ens i privata meddelanden på Facebook. Då blir det så här felmeddelande. Men nu får vi ha en sida där och så var det någon som skrev idag att Radio Nordfronts gamla YouTube-kanal med över 2000 följare där. Den har typ återaktiverats.
Mm.
Och den har ju varit bannad i många år. Så det är, jag vet inte. Det,
så det är alltså nazister som styr sociala medier.
Ja, men Google, är det bara YouTube som har förändrats?
Nej, det är ju
Facebook och Instagram.
Då. Instagram tidigare. Också.
Till viss del. De bannade ju alla ändå.
Men nu, alltså det är helt absurd, för nu är ju X och Twitter, eller vad man ska säga, Elons plattform som förmodligen har sämst yttrandefrihet för typ nationella organisationer.
Mm.
På något sätt. I alla fall om man pratar vår sfär i Sverige här.
Ja, jag är ju fortfarande bannad totalt på X, men jag vet inte. Måste man skaffa ett nytt konto?
Ja, du måste skaffa ett nytt konto och pröva, bara vara och se om det funkar.
Ja, så jag har ju skapat ett anonymt konto för att jag tror jag har fått två stycken i mitt riktiga namn bannat. Så därför kommer man ju runt på Twitter, men annars hade jag varit bannad.
Mm. Precis. Jo, men det är den utvecklingen i tiden, den här vibrationsskiftningen som de håller på med, som jag inte riktigt litar på. Jag tycker den är lite suspekt. Men det är bra att vi får mera plattformar, definitivt. Man ska inte klaga. Men på tal om... Jo, men det kan jag också nämna. Alltså just det här med att judarna sist skulle vara HMF. Jag vet inte om vi kommenterade det, men jag tycker det är helt barockt. Att man kan få det till HMF och säga judarna sist. Men då drar man fan i den där gummisnodden tills den håller på att gå av.
Ja, alltså det för ju lite typ tankarna till så här, USA kanske, och att man ska sitta längst bak i bussen eller sånt. Men annars, det är inte så här missaktande, wow. Och det är inget så här konkret,
nej,
förespråkande av någon specifik diskriminering. Det är bara... Men det är, man pekar i alla fall ut en folkgrupp och säger att de ska vara sist. Så jag förstår ju att de kommer vilja argumentera kring det, JK eller polisen eller åklagare.
Ja, precis. Det är verkligen en sån där gräns. Jag tycker det är långt ifrån gränsen. Men
nej, ändå... alltså skulle man, för det första ska man inte ha den här lagen alls. Och nej, i andra hand, om lagen ska finnas och tolkas typ mer bokstavligt, då är det ju inte att man hetsar mot en folkgrupp.
Mm. Precis.
Då är det ju bara att man säger jag tycker att folk borde prioriteras på det här sättet. Och det är väl rimligt att man får den åsikten i Sverige om svenskar. Och att man bestämmer vilken ordning andra människor ska, eller folkgrupper ska prioriteras.
Jo, precis. På tal om rimliga åsikter. Vi kan spela ett klipp här med Henrik Jönsson. När han var med på Riks, den här YouTube-kanalen. Han hade... en debatt eller intervju, jag vet inte riktigt vad det här är för upplägg, men det är alltså en pro-Palestina snubbe med i programmet och Riks då som någon sorts värld emellan dem. Så vi kan lyssna hur det går när Henrik Jönsson debatterar Palestina-aktivister.
Flera av de där journalisterna då, det är flera journalister som har blivit dödade, bland annat då han som heter Anas al-Sharif. Men det har kommit fram att han, ja, men man har ju sett bilder på honom när han postar med Hamas-ledare till exempel och sådär. Hur tänker du kring det?
Alltså, jag har också intervjuat Hamas och jag stöttar också liksom, deras rätt till väpnat motstånd mot ockupation enligt Genèvekonventionen. Jag hade också ett legitimt mål för IDF att avrätta utom...
Vänta, förlåt, för du stöttar inte Hamas, eller jag hörde inte heller.
Jag stöttar alla ockuperade människors rätt till motstånd mot ockupation. Så att, ja, i grund och botten, ja.
Okej, okay, stopp. Då kan jag faktiskt inte fortsätta den här intervjun. Förlåt, jag kan inte medverka i ett sammanhang med som stöttar Hamas. Alltså, i övrigt kan jag ha en diskussion, men om, är det verkligen din position på riktigt? Du tycker att Hamas är en legitim organisation?
Ja, sen så gör de ju, har de också liksom begått krigsbrott, och det är de beredda att liksom ta... ansvar för om det finns oberoende utredningar, men det tillåts ju inte.
Ja. Okej, okay, förlåt. Det här är lite för magstarkt för mig faktiskt, Josef. Jag ber om ursäkt. Jag trodde inte att det var ett sånt här samtal.
Nej, jag tycker själv det är helt blir förvånad.
Ja, men... Nej, jag får, där drar jag en slags gräns. Men det var trevligt att träffas. Jag får hoppa av här.
Skål för demokratin och yttrandefriheten.
Ja, alltså snacka om att Jönsson kom ut som homosexuell. Det jävla jant.
Exakt. Ja, alltså om jag var bög, nu klipp inte det där, klipp inte ut det. Då hade det där varit en så kallad red flag. Det är lite för magstarkt för mig. Prata om Hamas, det är ju hemskt. Men han kan alltså sitta ner och prata med IDF-förespråkare, antar jag. Det är inga problem. De som just typ sprängde barn i små bitar och njöt av
men det är ju som fegt. För då, det han vill göra i praktiken är ju att handikappa motståndarsidan. Att de får inte liksom förespråka sig själva riktigt. För palestinierna i Gaza styrs ju av Hamas. Och det är Hamas som liksom kämpar för dem. Så om man liksom effektivt ska förespråka palestiniernas sak, då måste man ju typ i någon mån så här stödja Hamas. Om man inte får göra det i en diskussion, då blir det ju som att man slåss med handen på ryggen.
Mm.
Och det är ju så, det är så många så här vänstermuppar gör också, för att de är fega och liberala och har svårt att så här svälja att de är islamister och liksom använder gerilla eller terrortaktiker ibland. Men den här killen var ju faktiskt modig och sa att han stödjer deras rätt till väpnat motstånd, och det är ju vad det är. Det betyder ju inte att man behöver dela deras ideologi fullt ut eller tycka att alla saker de gör är moraliska, men att Hamas som helhet fyller en funktion och behöver liksom existera för att bekämpa Israel. Det måste man ju få tycka och förespråka om man ska kunna argumentera effektivt med en sionist.
Mm. Precis. Så. Nej, jag tycker det är konstigt. Han heter tydligen Fredrik Söderholm, den här Palestinasnubben. Och det är ju konstigt att jag har mer gemensamt med honom än Henrik Jönsson.
Jag tycker det är väldigt logiskt.
Ja, det kanske är.
Har du sett Henrik Jönsson där senaste åren?
Jo, alltså jag såg ju när han började. Alltså typ när han var helt ny på YouTube. Och det jag märkte då var att det var ju jävligt slipat redan från början. Och hans, det här tillagda talet som han har.
Vem?
Som
är så här. Henrik Jönsson?
Jo, Henrik Jönsson.
Ja, alltså han var ju väldigt skicklig och hög produktionskvalitet.
Jo,
bra som underhållare kan man ju inte som förneka.
Nej, men sen börjar han ju ta på så här invandringsrelaterade frågor lite så här i periferin. Och då märkte man ju att, för han har ju det, jag vet att Vita Pillare spelar det där klippet hela tiden om hur han skiter i hur många bruna människor där i Malmö. So what? Eller hur var det? Det var någonting om våldet i Malmö.
Han skrattar hela vägen till banken.
Ja, exakt. Så han bryr sig bara om pengar och business, den här snubben. Han är en entreprenör. Så, ja,
jo, alltså, hela hans aura är ju så här äcklig liksom.
Ja.
Det är lite liknande så här Fuentes, fast Fuentes liksom säger ju faktiskt och står för bra saker ibland.
Jo, exakt. Han är ju faktiskt, alltså vad man än säger om Fuentes, han är jävligt duktig på det han gör. Väldigt underhållande, jävligt schyssta clapbacks. Ja, alltså, han är bra på att klä av folk. Alltså, det är ingen som typ kan ta han i en debatt. Han är briljant på det han gör, men hans åsikter, alltså.
Ja, men alltså det, när man ser han och hör han så känner man ju att det inte är en så här jättepålitlig person. Man vet att han inte alltid kanske säger exakt vad han tycker utan vad han tror är taktiskt.
Exakt.
Och att han är väldigt så här medveten om hur saker framstår och liksom, ja, att han är väldigt så här fokuserad på det ytliga typ. Och, så.
Jo,
det är något har de väl gemensamt, försäljaraktigt över.
Exakt, det har de väl gemensamt. Så, jo. Nej, men det där var ju illa för Jönsson, tror jag. Jag tror de flesta tyckte att det där var ganska löjligt faktiskt. Att en vuxen man inte kan prata.
Jo, det hade ju blivit ett intressantare samtal just eftersom att den andra personen då hade en mer så här totalt motsatt åsikt.
Jo, det stod ju här, det var riksdebattprogram, så om de håller med varandra, varför ska de debattera?
Undrar om det var Rick som hade en annan debatt där Aron Flam var med, det var ju något som delades i veckan också, och han var ju också så här totalt störd i huvudet på tal om.
Jo, men han debatterar ju i alla
fall. Och han är ju jude, så man förstår ju vart hans liksom lojalitet och vart hans åsikter kommer ifrån.
Jo. Och han försvarade ju Sternligan bland annat.
Jo. Jag och sen sa han ju typ det, att alla palestinier som dör, det är typ så Hamas fel. Liksom. Israel har inget ansvar alls. Typ.
Den hållningen har han ju definitivt. Men att försvara Sternligan, det är de som mördade, vad heter det, Bernadotte.
Ja, i Sverige.
Ja,
och det är Schutz bara.
Ja, och mördade, vad heter, eller sprängde King Davids hotell. Och under den tiden mördade brittiska soldater. Alltså det var riktiga jävla terrorister. Och han bara, det var frihetskämpar. Okej.
Okay? Alltså är det någon som någonsin har sett han göra så här komedi? För han ska ju, han kallas ju komiker och ska vara det. Men jag har aldrig sett han göra något roligt. Jag har bara sett han säga Israel-grejer.
Det var så jag hittade honom från början. För hans grej är ju att han var ju anställd av SVT för att göra komedi. Och sen, jag vet inte om han blev uppsagd från SVT eller om han bara han fick inte göra de sketcher som han hade skrivit för att de var inte PK noggrann och sånt där. Så hela hans grej med podden som han startade, som jag inte minns vad den hette, som han startade då, det här är typ 5-6 år sedan.
Lite på.
Ja.
Var det så han började, en podd?
Jo, men han var på SVT först och sen riktigt, gjorde han en podd.
Podden var ju inte komiker, då var han ju så här att han ville vara en judisk intellektuell som kunde vara politiskt inkorrekt men älska judar och Israel. Och...
Jo, han bjöd in kändisar och pratade med dem och så gnällde han alltid på SVT och vad heter det?
Och så höll han på grift Osseriet. Och sen snodde, vad var det, en svensk tiger, sloganen och hamnade i någon jävla upphovsrättstvist om det och skulle ha pengar och krångla.
Jo.
Men det, är det hela hans grej? Alltså, han är inte känd för mer än så?
Nej, precis. Det är hans grej.
Ja, fast han måste ju ha varit komiker innan SVT också. Eller vad han kallar ju sig komiker.
Ja, jag har sett stand-up.
Ja, han var ju stand-up. Jo, han var stand-up-komiker. Och gjorde... Och, vad gjorde han för komiker?
Håll i små hattarna. Så här, jag klippet jag har sett med honom så var att han skämte om att våldta barn.
Oj.
Skämta i något citattecken kanske.
Ja, och om att judar gjorde det eller vad då?
Nej, bara i allmänhet.
Min farfar och min far.
Just det, fan, nu när du säger det kommer jag ihåg något om det där.
Ja, det är inte förvånande. Det
var ju lite skandal.
Men det är ungefär som att feminismen alltid skämtar om deras kön och deras sexvanor. Så judarna måste skämta om att våldta barn. Ja. Det är kanske dit de far. Det är där de har content, så att säga.
Mm.
Jo, en annan grej. Vi kan prata om Ebba Buschs uttalande också. Det är lite samma genre här. Ebba Busch hyllas av sionister efter kontroversiellt utspel. Under förra veckan uttalade Sveriges vice statsminister Ebba Busch sitt stöd för Israel och chock då de enligt henne bekämpar en terrorsekt. Nu sprids klippet av prosionistiska konton på sociala medier kopplade till Israels regim. Så ja, chocken här. Vad säger ni?
Och kanske hon försöker ta Jimmys plats som King Jew, eller kung jude, lover.
Jo. Kristdemokraterna, det är ju... Det finns ju redan sionistdemokraterna, så jag vet inte om de får plats.
Fast de har väl alltid varit sionistiska?
Jo, de är ju det.
I stort.
Det ses väl på något sätt som att hon stack ut hakan lite och ville kompensera för att regeringen har sagt att man måste börja sätta ner foten lite mot Israel. KD ska ju ingå i regeringen, men de har ju inte utrikesministerposten, tror jag. Nej, precis. Ebba är vice statsminister, så.
Mm.
Men då, det är väl som osämja inom regeringen, och SD var ju jättesuriga över det där med att Dvärgulf har backat lite från det där med att Israel har rätt till folkmord.
Mm, precis. Så Ebba Busch skrev att Israel gör världen en tjänst i sitt krig mot Hamas.
Ja, vad är logiken bakom det här? Vad har Hamas gjort som oss någon gång överhuvudtaget? Hamas är ju som, visst det är ju en islamistisk eller muslims organisation, men det är ju bara för att det befinner sig i ett muslimskt land, det är ju som egentligen en nationell befrielseorganisation som råkar vara muslimsk typ.
Jo, men de sa väl här om veckan att Hamas skulle ta över Europa. tror jag. Var det Jimmy som skrev det? Någon jävel.
Det låter ganska bra i och för sig, men
ja,
jämfört med vad vi har nu.
Ja.
Ja, exakt.
Jag vet inte. Så det har bland annat spridits av Yair Netanyahu som är son till premiärminister Benjamin Netanyahu på X. Och han skrev: från floden till havet, det här israeliska flaggan då, är allt ni kommer att se.
Men vad fan, Yair Netanyahu är väl i Florida och lever ett lyxliv?
Ja.
Vilken flod menar de då? Är det...
Eller vilket hav?
Är det i Atlanten? Irak eller?
Nej, det är ju i Egypten. Eller?
Och det här är ju återigen så här judisk cykleri.
Egypten till havet kan ju inte vara...
Jordanfloden.
Jordan.
Ja, men precis. Och till havet vid Gaza alltså.
Det är ju att palestinierna har ju den sloganen: from the river to the sea, Palestine shall be free. Och det är ju som någonting de försöker förbjuda och kalla HMF i Europa, för att det är så här uppvigling till folkmord på judar. Men vad är det då att säga att Israel ska vara allt som finns i det området? Det är ju uppenbart att förespråka folkmord på palestinier, särskilt när det också är vad som sker samtidigt och är den etablerade politiken.
Ja, det är ju hyckleri. Herregud, det har jag aldrig hört från dem tidigare. Jo, så är det. The River Jordan. Det är ju stor Israel som är mellan Egypten och Iran där. Det är några andra floder som de ska ockupera. Men det var ju också den sloganen som bannades på TikTok. När TikTok skulle förbjudas i USA och Trump då stoppade, det var ju för att han gav judarna kontroll över TikTok. Så då tog de ju bort hashtaggen from the river to the sea och såna här pro-Hamas-grejer från TikTok. Då var det okej att vara på TikTok igen.
Så har jag gått igenom nu. Jag såg att det var en IDF-soldat som skulle ta över censuren.
Mm, precis. Det hörde jag också på Warstrike. Min veckliga, eller vecko järntvätt.
Det är väl Nilen och Eufrat, va, som de
jo, exakt.
Menar.
Jag är som Torssell, fast jag lyssnar på Warstrike istället och bara tar in det som sanning utan ifrågasätta.
Ja, men Nilen och Eufrat är väl när det handlar om Eretz Israel.
Jo, precis. Jag sa det. Det är de andra floderna som de ska ockupera. Så det blir en jävla massa mark där. Hur ska de fylla det där med judar? Det är det största problemet jag har sett med de där planerna. Det kommer ju ta dem 1000 år att fylla det där.
Det kommer jävligt mycket stora tomter. Och
grejen är, det som händer är att de härjar ju i Syrien. De har ju förstört Syrien och så är de ju där på gränsen och tagit över Golan Heights. Men vad ska de göra när de väl kommer in? Alltså, de har ju inte manskapet att ockupera all den här marken.
Så... Nej, alltså steg ett är ju bara att förstöra för alla andra. Typ. De nöjer sig lite med
det. Steg två finns inte.
Steg två frågetecken.
Ja. Steg ett är agendan.
Nej, men det finns väl en 20 miljoner judar i New York om det inte är fast i tunnlarna eller kloakarna. Eller
jo,
vad den håller hus.
Jag tror ju att deras officiella siffror är underdrivna, så att de kan nog klösa fram några extra miljoner. Faktiskt.
Du tror de är mer än 20 miljoner?
Ja, de säger ju 2% i USA, men de är ju med i varenda Hollywoodfilm som någonsin producerats. Och de kontrollerar i princip hela Washington. Du kan inte gå på en gata i New York utan att se en jude. Så jag har svårt att tro att det är så lite faktiskt. Mm. Eller så, ja, det är just det att de är koncentrerade i toppen. Alltså. Det är, ja. För att alla judar är inte bankirer, jag vet. Det är chockerande. Det måste finnas vanliga judar precis överallt.
Nej, men de är jäkligt koncentrerade och vissa områden i världen har de ju ansamlats på. New York är ju
New York är väl, tror jag,
centrum i Nordamerika. Så.
30% judar i New York, läste jag.
Oh shit.
Nej.
Vem har sagt det? Det lät jävligt mycket.
På Telegram och allt man läser på Telegram är sant.
det låter lite
osant.
Men jag tror att det kan stämma typ att det är så i någon av stadsdelarna i New York typ.
Ja, det är möjligt. Jo, men ett annat klipp som jag hade velat spela som vi kan köra innan nästa punkt, det är Charlie Weimers och då Aaron Flam som kom på tal. De hade ju bjudresa till Israel för inte så länge sedan och var där och mös. Jag vet inte om de var och tog på den där muren också och pillade. De var på några konferenser, tog lite selfies. Sen finns det en inspelning här där Charlie Weimers berättar om varför han gick med i Sverigedemokraterna. Och det kanske chockar er, men vi kan lyssna på det.
I want to tell you a little bit about myself. I used to be the chairman of the Young Christian Democrats in Sweden some 15-20 years ago, back when I was young and talented. At that time, the Young Christian Democrats wanted to commemorate the Kristallnacht. So they went there with an Israeli flag and they were chased out of that manifestation because of that Israeli flag. In 2009, some of you remember that Sweden was to play Davis Cup tennis against Israel in the city of Malmö. And you might remember how terrified the Jewish population of Malmö were, and the comments by the Social Democratic mayor of Malmö, Mr. Ilmar Reepalu, who said, well, maybe the Jews of Malmö should think twice about their support for Israel. So this Islamo-leftism, I saw with my own eyes back when I was part of the establishment, if you will. I noted how the Forum for Living History, a government authority in Sweden 20 years ago, published statistics on the views on Jews in Sweden. And I was terrified to learn about the rise of anti-Semitism in immigrant groups. So what Foreign Minister Saab said, what starts with the Jews doesn't end with the Jews, was something that I realized back then. It alarmed me, and maybe, just maybe, the treatment of Jews in today's Europe is the reason why people like me are not in those parties anymore that allowed this to happen, my friends. Maybe that's why we're here as representatives of Sweden Democrats and others.
So that's why han gick med i SD. För att judarna hade det jobbigt 2009 när de skulle spela tennis. Så det var... och det är så typiskt hur han, efter de här kommentarerna, han förväntar sig de här applåderna från judarna. Judarna ska verkligen tycka att han är duktig som verkligen kämpar för dem politiskt. Och det är så jävla tröttsamt alltså.
Föraktar alltså, honom bara ännu mer.
Ja,
jag undrar om de spottade på golvet när han sa kristen där i början. Liksom kristen.
Ja.
Han låter precis som en republikan.
Jo.
Mm. Brytningen och allt.
Jo,
men det är ju ett standardpaket typ som de köper. Och det, liksom, det är väl ja, något de exporterar från USA till Sverige, och det är mycket så här ljud. Var Aron Flam är på den här resan alltså?
Jo, precis. Och sen har de, det är Aron Flam här... som filmar det där bland annat.
Okay. Och sen har de ju haft, vet han, Dan Korn som blev ledare för
Tankesmedjan
som SD skapade.
Mm.
Han var ju för han rabbin tror jag till och med.
Jo.
Och det är ju så, ja.
Det var Mattias Karlssons grej, ja.
Ja, Mattias Karlsson har väl varit i USA och fått skolning av republikanerna.
Jo, de har ju varit på så här konferenser och bjudresor dit. Och... ja.
Men det är lustigt att de har inte gått all in på Trump.
Nej, men det är ju så här typ valstrategi i Sverige att Trump är lite så här osvensk och han är kontroversiell och SD vågar inte så här stå upp för honom, fast så här, många sverigedemokrater säkert gillar det han säger och gör och hans stil och så. Det var, i början var det vissa som så här, hyllade honom, men sen har väl Åkesson gjort något så här, taktiskt uttalande rätt tidigt om att ah, det där, han beter sig lite opassande, så där kan man inte vara, man ska vara lagom typ.
Ja, det är så äckligt att vara taktisk alltså. Man ska vara genuin och göra det man tror på helt enkelt. Och de tror på
ja, judar.
Judarna först är det. Jag tror man säger judarna först, det är inte HMF. Så det kan vi säga att de nej, tycker.
Sverigedemokratisk politik.
Ja, judarna först. Och ja, jag tycker det är viktigt faktiskt att påminna de här sverigedemokratiska väljarna, de här 20% av väljarkåren, att det är judarna först, det är inte svenskarna först.
Hörs när han tog in när han sa kristallnakt? Kristallnakt!
Åh, ja. Oh, det var jättebra uttal. Oj, oj, oj. Han är så duktig. Duktig gojum. Så, ja. Jo, men vi kan stänga sionistboken där och prata om en punkt innan musikpausen. Och det är en liten sorglig punkt, men det gäller den 12-åriga Luna som inte var 12 år när hon våldtogs. Hon var 9 år när hon våldtogs och hennes liv ja, förstördes ja, av Abushi Shamshe Kamal. Som är på fri fot, vad jag vet.
Han är väl i,
han är väl undangömd i någon
mentalvården ja, något, va?
Exakt.
Så att, det lät ju inte som att han skulle få komma ut i alla fall. De sa ju i det där klippet att han var hög återfallsrisk i liknande typ av brott. Så att, ja, han lär inte släppas ut på ett tag. Vilket ju kostar ja, hur mycket som helst.
För jo, men förr eller senare kommer han ju säkert ut. De...
Ja, kanske. Vem vet. Vem vet. Nej, sjukt sorglig historia där.
Jo. Men det här handlar ju om att SVT gjorde ett... alltså jag vet inte om det är ett snyft reportage eller om det är ett reportage som ska säga ja, men det går bättre nu typ.
Att... En bra sak de tog upp i reportaget, även om de inte nämnde någonting alls om hans liksom, ursprung för honom, att han var neger.
Mm.
Så var det där om hur många varningstecken det fanns och hur skolan, socialtjänst, polis, mm, hur det liksom misslyckades med att meddela varandra om det. Och det var väl en korrekt grej. Det är ju ett stort problem.
Jo, men det så där gör ju byråkratin hela tiden. Alltså säga att ja, men vi har problem med kommunikation och det är för att ingen tar ett beslut. Ingen sätter ner hammaren och säger plus att nu får det fan nog.
Plus att det säkert var, alltså hade det varit en svensk pojke som visade de här tecknen, då kanske det hade varit lite mindre känsligt och sånt.
Jo.
Vem, alltså, vi har ju massor av föräldrarna brytt sig och typ tagit tag i det liksom.
Ja, dels det ja, precis. Men det kan ju även vara så som vi har sett i Rotherham och allting med, i Storbritannien med att de helt enkelt blir rädda att kallas för rasister och sånt, polis och socialtjänst. Och därför är de lite mer tillbakadragna och gör mindre.
Jo. En annan sak med det här är ju att det här är ju typ konsekvensen även av invandrings, vad ska man säga, restriktiv politik där man typ så här utvisar kriminella, för då måste de först begå de här jävla brotten.
Mm, exakt.
Man kan inte, antingen så hudfärg sorterar man från början så man slipper sånt här, eller så sorterar man i efterhand, men då får man sån här brottsoffer på köpet.
Exakt. Peter Griffins hudfärgstest räddar oss varje gång. Har aldrig
den vore sjukt bra.
Ja, alltså det borde vara standard i hela Europa.
Det hade varit så enkelt. Vet du hur snabbt det hade gått?
Ja, precis. Och det säger jag inte för att jag är en hatisk person, utan jag säger det för att jag vill inte att flickor som Luna ska bli handikappade och lära sig gå nu när hon är 12. Så ska hon lära sig gå. Alltså, för att...
De är överrepresenterade alltså i den typen av brottslighet.
Ja.
Det vet alla. Och de har i snitt mycket lägre IQ och sådana saker, och alltså är typ sämre ekonomiskt för landet. Och så det hade varit en sjukt bra sorteringsmetod.
Jo. Det är även liksom så här, de svartare på den där skalan har ju svårt med D-vitamin och sånt i Norden.
Ja.
De skulle själva må bättre i sina hemländer.
Jo.
Jo, vi är omtänksamma.
Ja, vi vill dem väl.
Vi måste ta hand om dem, herregud. De är ju flyktingar, eller? Varför är de här?
Vi vill hjälpa dem hem bara.
Etiopien, har de något krig där? Har de något krig i Etiopien? Det har jag inte hört talas om.
Men vad fan? Ja. Etiopien är väl ett av få länder i Afrika som är något sånär funktionellt.
Ja, är inte det de brukar säga så är Afrikas ekonomiska under eller något sånt?
Ja.
Jo.
Som att typ haft råd att asfaltera vägarna eller någonting.
Jo, precis. Jag vet inte vad ursäkten är nu för tiden, varför de är här. Men det är bara att plocka någon jävla ursäkt. Så att, ja, så är det med det. Jo, men det var det jag skulle säga. Att det som är så hemskt med den här historien, eller en av de grejerna som är hemskt, är ju att när det hände så downplay, nedspelade de hans ålder. De sa ju att de var nästan jämnåriga. Alltså hon var 9 och han var typ 10 eller 11 eller något sånt där. Att de var som i samma klass eller något sånt där. Att någonting hade hänt. Och sen kom det ju fram att han var 15 år när det hände. Och i princip mentalt efterbliven. Yeah.
Visade de honom eller visade de en bild av när han var yngre som de har gjort i så många andra fall? Eller var det bara att de sa att han var ungefär?
Jag läste det bara när det hände alltså. Ja. Det var precis när det hände den veckan. För, då...
för i andra fall, där har vi ju massor av exempel på där de visar mycket yngre. Alltså bilder från när de var typ 10 år gamla eller någonting. Och så egentligen är de 15.
Ja, precis. Ja. Och efter det kom fram att han var 15, alltså folk var jävligt förbannade. De ville ha... Ja, precis. Så att han har ju i princip varit undangömd. Han har haft alltså skydd från folk som vill ta rättvisan i sina egna händer sen dess.
Mm.
Och jag menar, ja.
Och så går massa personer ut och är arga över det, att han förföljs. Mm. Hur konstigt är det? Och jag menar, det vore väl självklart att...
Vi hade ju aktivism i Skellefteå, Nordiska motståndsrörelsen, och vi delade ut flygblad där det stod alla detaljer som vi visste då. Då var det en sossekärring som i princip sa att han borde hängas. Jag menar, folk var riktigt förbannade när det just hade hänt.
Var det det?
Jo, så att ja. Det är självklart, alltså om du bara tar det för vad det är och berättar för en vanlig människa vad som har hänt. Det är fan klart att den här människan inte ska gå omkring i Sverige.
Nej.
Vad som än händer så ska den bort. Så.
Men var han alltså efterbliven på riktigt? Alltså det är utöver svårt att säga. Att han har de här våldtäktstendenserna. För det är ju, verkade de ju slå fast i det här filmklippet jag tittade på.
Mm.
Att han var en fara så. Men är han liksom efterbliven i övrigt också? Jag menar, har inte de 70 i snitt eller någonting där i IQ liksom?
Ja, om de har asfalt så måste man väl ha 80 i alla fall, tänker jag. Ja. Jag vet inte. Det är nästan olagligt att prata om sånt där. Så att,
ja, det kanske det är.
Ja, det är olagligt att forska i det i alla fall, det vet jag. Men man kan väl ha teorier och åsikter kanske. Men på tal om det, alltså jag fick höra häromdagen att Indiens median IQ är 76.
76, ja.
76! Alltså, här pratar de om arbetsinvandring från Indien och de ska sköta alla våra IT-prylar. 76! Det är det vi får alltså. När du ringer någon och ska ha hjälp med din jävla dator. 76 IQ.
Du vet, om 76 är snittet, ja. Då, du vet, om du ska gå upp på dem med högt IQ, liksom, du vet, 110, 120, 130, 140, det blir inte många där, alltså, även fast de
är... Liksom, det är ju bra med...
Nej, så det blir brain drain för Indien, och sen dessutom typ tenderar ju avkomma att, så här, vad heter regression towards the mean, att smarta indier kommer i genomsnitt få... Liksom, eller de kommer generellt få barn. Nej, men de kommer få barn som har ett IQ som ligger mellan deras avvikelse och genomsnittet. De kommer
ja, just det. Ja. Genomsnittet. Om de inte gifter sig med de som är lite smartare, då vill säga. Det ja. Kanske de gör i större utsträckning. Men...
Jo. Jo, men de hade ju ett kastsystem som de har helt jävla förstört där borta. Så att, eller jag vet inte om de ens har gjort det. Det är bara att de undre kasten har avlat av sig som råttor. Så att det är ju utom kontroll. Så det är en intressant grej.
76 är nog högre än Etiopien, skulle jag gissa.
Det tror du?
Ja, det tror jag.
Nej, jag tror det.
76.
Jag tror det är ganska lika. De måste gå längre ner till Kongo och sådana ställen, så börjar det röda runt 70.
Är det så?
Jo.
Har inte, vad heter det där sjörövarlandet där?
Somalia.
Somalia, har inte de 70? De ligger lite högre upp.
Det är möjligt. Men Etiopien har ju alla Etiopien de här etiopiska judarna.
De är hur smarta som helst. Alltså.
Men etiopiska judarna drar upp...
snittvärdet lite grann. 130.
Storhjärnade Nibbas från Etiopien.
Ja, just det. Det är där. Mm.
Jo, men ja, den tragiska historien om Luna, och jag vet inte så nu om det någonsin blir bra. Som mamman säger i klippet också, att hon skriker ibland i flera timmar.
Ja, och blir ledsen och sånt, och de vet inte om hon minns saker liksom, från
nej, exakt.
Det som hände och kan bearbeta det på något sätt. Liksom.
Hon fick väl permanenta hjärnskador, och tydligen så kan hon har hon inte kunnat gå förrän
nej.
Hon håller på tränar på att gå nu.
De sa i princip att det kommer inte förbättras i klippet. Hon kunde inte röra armarna, hon kunde inte liksom prata, inte göra normala saker. Det lät lite som att de kunde gå eventuellt, men, eller träna på det. Men,
Jo.
Och allt för att vi ska ha dem här.
Jo,
nej, alltså, ja.
Hur många sådana är det värt? Liksom?
Det blir en vinst längre fram.
Ja, men så här, vad kostar hans jäkla uppehåll heller per dag liksom, om man bara skulle
vården,
trycka kontroll allt elit på han och ge de pengarna till henne varje dag, kanske hade varit rimligt.
Jo, de har ju sagt att de har haft problem med hennes vård också, att de har fått tjat.
Ja, hon fick inte åka till Stockholm eller någonting, var det inte det att de ville resa någonstans här, ner till Stockholm, och så fick de inte det för att det skulle kosta för mycket.
Så det...
Samtidigt betalar de för honom liksom.
Jo, och vi betalar för mycket. Oj, oj, oj. Det är mycket pengar som går ner i svarta hål precis överallt.
Så hur kan man som för... Det är ganska svårt att inte se på posta här, men hur kan
exakt.
Mamman klara av det? Och fadern, om någon sån finns i bilden.
Jo.
Men är det här Lunas mamma någon sån där... Som har funnits lite här och där, just när deras barn blir våldtagna, så går det ut med några antirasistiska budskap och så vidare. Men har de gjort något sånt?
Nej.
Tror de skötte sig rätt så bra, snarare att de var kanske lite åt rätt håll på något sätt.
Jo, precis.
Det finns folk som känner dem, tror jag.
Jo, det var det jag hörde.
Det har ju i alla fall bättre.
Jo, men de har ju varit tysta och försökt inte synas så mycket i sådana sammanhang kanske.
I klippet här så sa de ju någonting i stil med att hon ville inte tänka på den där som hade gjort det, alltså gärningsmannen, men att hon var sur på alla övriga då, myndigheter och skolan och institutioner och sånt som inte hade liksom hindrat det här att kunna ske genom att ta tag i problemet med honom då. Så det var ju lite undflyende, men
Jo,
men på sätt och vis ligger ju ansvaret på politiker och alla andra som har låtit invandringen fortgå.
Vem är det myndighet specifikt? Det är ju enkelt som att hänvisa till en grå formlös massa.
Jo. Men det är typ som Warstrike, eller Striker brukar säga typ om en viss folkgrupp i USA, att man ska inte bli sur på hunden som biter folk, utan eller något sånt. Att vissa människor är rovdjur helt enkelt.
Mm.
Och då får man ju bara utgå från det.
Jo, men som du sa, att alltså, politikernas lösning är ju att vänta på när sådana här saker händer. Och sen bura in alla alla som gör såna här saker ska vi då bura in. Vi ska inte ens utvisa dem, utan vi ska betala för dem och ha dem i våra institutioner. Så ja, det är ju fel lösning helt enkelt, och vi har rätt lösning. Men vi ska lämna det här och gå på en musikpaus, och ikväll har vi Bourbon Boys. Vad heter den där låten?
AR-15. Det är just... väl en kommentar på politikernas beslut att, eller regeringens beslut att AR-15 ska tvångsinlösas.
Ja, ännu en av SDs prioriteringar förresten. Mm. Så det kan finnas lite grodvisslingar där inne, men vi lyssnar på låten och så är vi tillbaka om några minuter. You've been stuffing like bacon and bullet buffet till your social credit score went south. Your life ain't yours and you'll learn it by force if you open up your redneck mouth. You hum and you pray every single damn day the taxes that they need to grow fat. You want your own way, your own fucking say, but why don't you just forget about that? We'll be right back. Välkommen tillbaka, kära lyssnare. Ni lyssnar på Radio Nordfront och det är jag, Andreas Holmvall, och Tobias, Martin och Andreas som sitter här och pratar. Nu hade jag en liten fundering här efter pausen gällande en av världens, eller han är världens största YouTuber, som heter Mr. Beast. Hans senaste äventyr som har varit en grej under veckan och har upprört många, men kanske, jag vet inte, gjort andra glada. Så han har nu också i och med sitt senaste projekt slagit rekord i live-donationer. Alltså donationer under en livestream, så har han dragit in 12 miljoner dollar. Det är ju inte vad vi brukar dra in. Det är inte samma summor. Vi önskar ju att Radio Nordfront hade den, om vi får typ kontanter, 12 miljoner. Så, eller det blir väl 12 miljarder nästan. Så att det hade varit bra.
120 miljoner kronor.
Ursäkta.
120 miljoner.
Ja. Nu adderar jag lite väl mycket. Jo, så hans senaste grej är att han har slagit rekord i live-donationer. Kan ni gissa vad donationerna kommer att gå till?
Hoppas inte Israel.
Israel säkert.
Nej.
Transvård för barn.
Nej. Vatten till Afrika. Så kan du spela klippet som jag sparar, så får vi höra hur det låter.
Free Water is teaming up with Mr. Beast and Mark Rober to fundraise water for 2 million people. Every $1 you donate gives somebody safe drinking water for a year. We're going to be distributing limited edition Mr. Beast and Mark Rober free waters across the world. Please share this video and help us do this. Cheers.
Så han har alltså varit i Afrika nu, jag vet inte hur länge han har hållit på med det här. Men han gräver brunnar, borrar brunnar åt afrikaner. Och det finns en känd bild som har blivit viral där han testar en ny brunn då, som han just byggt själv, självklart. Så står det afrikanska barn runt brunnen där och de bara stirrar på honom som att de vill typ mörda honom. Ingen ler, det ser helt bizarrt ut. Och kommentarerna på det här är typ, snälla sluta ge dem mera mat och vatten. Alltså, du förstår att du göder det vita folkmordet.
De blir bara fler.
Ja, vi behöver inte fler afrikaner. Alltså visst, afrikaner får vara afrikaner i Afrika hur fan mycket de vill. Men kan vi sluta ge dem vatten och mat? Alltså någon gång. För nu har vi hållit på i 100 år med det här. Och de har alltså, jag vet, tiodubblat sina siffror sedan dess.
Ja, enda kontinenten där befolkningstalen fortfarande växer i världen.
Ja. Du har alltså små länder med 300 miljoner, 150 miljoner afrikaner i. Alltså det
och de klarar ju inte, de klarar ju inte själva, utan det är bara med hjälp av stöd, matleveranser och allt möjligt annat stöd.
Jo.
Från västvärlden framförallt.
Jo, och det är ju en välkänd talpunkt från nationalister, sen jag blev nationalist i alla fall, i konversationer som jag har haft, är just det här med att Afrika växer. Att det är som ett hot mot egentligen hela världen. Men att det är ju för att vi göder dem. Det är bara därför de kan växa. Annars hade de bara stabiliserat som alla andra.
Ja, de hade blivit en mindre befolkning och de hade levt på ett mer enkelt sätt. Och marken där, områdena hade kunnat livnära den storleken på befolkningen som lever på det sättet. Nu blir de ju fler och fler och de klarar sig inte utan hjälpen. Och sen har de det fortfarande inte jättebra då. Så då väljer de ju ut till andra delar av världen för att de vill ha ett bättre liv.
Mm.
Och så är ju reklam och ha mobiltelefoner precis som alla här har.
Exakt.
Så,
och grejen är, utan att vara hyperrasistisk så vill jag ju påstå att de klarar inte av västerländska samhällen. De är inte byggda för att ha våra företag, våra teknologi, våra institutioner, våran civilisation överhuvudtaget.
Passa tiden,
typ veta att, ja, si och så. byta batteriet på brandvarnaren, sådana där grejer, det är bara helt enkelt för mycket. De är på en annan frekvens och det är helt okej med mig så länge de är i Afrika.
Ja.
Så det vill jag ha sagt med typ återvandringen. Mitt mål är ju bara för att de ska leva sina naturliga liv någon annanstans. För jag tycker inte att det är rättvist att ta dem in i våra länder och sen sätta in dem i våra skolor och förvänta sig att de ska prestera på samma nivå som vi gör. Det gör de uppenbarligen inte. Och det ser vi ju i alla vita länder nu. Med alla svarta getton.
Fast mest orättvist är det ju mot oss.
Jo, givetvis. Men nu håller jag på att spela någon sorts... Med, ja. Jag håller på att medla här med rasisterna.
Ja. Nej, men nu är ju det här genuin omtänksamhet en del av det. Alltså, det går ju inte hur länge som helst. Någon gång kollapsar det. Och vad ska vi göra här? Afrika är 12 miljarder och det finns typ en, några skrottiga gamla europeer som ska köda typ havre och skicka dit. Som, det skapar ju ett enormt lidande totalt i onöda.
Mm.
För miljoner, miljarder människor kanske.
De, vad är de nu? Är det en miljard eller i Afrika?
Jo, de är över en miljard nu och ja, de säger att de ska fördubblas på typ 50 år.
Jag tror de ska vara vid slutet av århundradet så ska de vara 4 miljarder.
4 miljarder till och med?
Ja. Ja, det är mer än 50 år.
Jo, men det, men det är om vi fortsätter som vi gör nu. Och ingenting säger ju att vi ens ska kunna fortsätta som vi gör nu. Bara plöja. Alltså Sida skickar ut 55 miljarder. Det är bara Sveriges stat. Det är bara statliga pengar.
Mm.
Och
utöver det är ju privata insamlingar.
Ja, exakt. Vad heter det? Henrik på Red Eyes. Nu är det jättegammal statistik, men det var från 2012. Då sa han att svenskar privat skickade 10 miljarder.
Åh jävlar, och sen är det 50 miljarder från skattepengar och sånt.
Ja.
Från Sida.
Så det,
ja. Och det var 60 miljarder. Alltså,
och sånt, var och sånt då, går ju men... bland annat till länder som Indien också. Det, sånt fattar jag inte. Om Indien nu ska vara ett utvecklat land och de är så här... nästan första världens land vid det här laget. De är i alla fall andra världen vad jag vet. Jag vet inte riktigt hur man klassar det där. Men att vi ska ge dem pengar överhuvudtaget, det är helt sjukt. Så det, alltså när vi pratar om svarta hål där vi stoppar våra pengar, där är ett stort ett i Afrika. Och nu när Mr. Beast drar in 12 miljoner dollar på ett livestream så ska det också då bara bygga brunnar i Afrika.
Visste de som donerade till honom att det var det det skulle gå till? Eller var
jo, liksom precis. Där... Han har ju en promo med vatten till Afrika-grej. Ja. Och du vet, goda, han ringer upp kändisar. Vi kan spela det där klippet förresten, det är ganska kort. Och, om den här kvinnan som donerar.
I would love to. I've been wanting to donate. I'm just not sure how to, so I'm glad you called me.
Okay.
Because I want to donate $1 million. Is what I want to donate.
Wait. I think my phone... Did you say a million?
Yes, I want to donate $1 million. But I'm just not sure how to, just because it's so much, and I wasn't sure, but I wanted...
Yeah.
I just wanted to know if my team could get in contact with you.
Yeah, no, we will get in contact right now. Like, right now? You sure? Like...
Yes, I'm 100% sure. This is an awesome cause. I appreciate everything you do, and you're just an amazing person, and I just want to support this, because it's oh, so my. Awesome.
Whoa, thank you. That was not what I was expecting.
Så det där var alltså Sophie Rain som donerade en miljon. Ja. Så hon är alltså känd för att hon är raketforskare som har byggt raketer och vi ska få till Mars. Nej, jag skojar bara. Hon är en TikTok-dansare som har 13 miljoner följare på TikTok. Och hon
kan donera $1 million.
Ja, hon har hur många miljoner TikTok. Dollar som helst att donera till Afrika.
Fan alltså.
Så det skummet rises to the top, som de säger.
Är det läppklätt och sånt, eller är det liksom dans på riktigt?
Nej, det står TikTok-danser och läppsynkroniseringar. Mm?
Läppsynk?
Ja, det är så riktiga talanger, vet du, som bara...
Runkgubbar som...
Hovar in pengar, Men det är så typiskt att hon får ha 13 miljoner följare på TikTok. Men det får inte jag som är rasist.
Att hon kan donera $1 million.
Ja, bara sådär.
10 miljoner kronor. Mm.
Så, Nu vet ni framtiden, alla kvinnliga Radio Nordfront-lyssnare. Ni måste börja läppsynka på TikTok och bli miljonärer. Sen kan ni donera till radion.
Är det mima? Mm.
Ja, det är alltså mima överkända.
Ja, mima till musik.
Ja, det är jättepopulärt på TikTok.
Ja, och dansa till det.
Men grejen är att du måste ju vara het när du gör det. Alltså, oh. Du kan ju inte vara ful.
Ja, det med... Precis.
Än en gång så är det gener som bestämmer framgången där faktiskt. Om man ska vara krass. Så det är det Mr. Beast. Vid det här tillfället så har Mr. Beast 423 miljoner följare på, eller subscribers, prenumeranter på YouTube. Han är alltså
är det hans konto sammanlagt eller är det hans största konto?
För det är hans Mr. Beast-konto bara.
Ja, för vad jag vet så har han flera konton.
Jo, det finns ju Mr. Beast Gaming, det finns Mr. Beast, massa olika.
Ja, han kan nog ha fler följare än till och med än så.
Jo.
Totalt. Hoppas någon jäger dränkar honom i hans egen brunn någonstans.
Det var faktiskt en kommentar. En kommentar någon. We should feed Mr. Beast to the Africans. Det hade varit en donation utan dess like. Ja, jag skrev i alla fall stop feeding them. Och fick 5000 likes. Det var ganska nice.
Wow.
Mm. Ja, så det är, många resonerar med det budskapet. Just please stop feeding them.
5000, det är skitmycket. Har du fått så mycket?
Ja, det är inte ofta kan jag säga. Så 5,1 ligger den på nu. Så det är schysst. Där kan man, vad heter det, farma lite likes om man vill ha. Bara gå in i Mr. Beast-tråd och extra-posta om afrikaner så får du massa likes. Yes. Jo, men vi kan lägga Mr. Beast därhen och bege oss till nästa punkt. Och det handlar ju om den stora nyheten som blev lite av en icke-nyhet faktiskt. Och det är ju mötet i Alaska mellan Trump och Putin. Har ni följt med i det här dramat? Har ni stor koll?
Ja.
Vad är det som har hänt?
Ja, om man ska spola bakåt lite så har det ju gått från att Trump typ har sagt att Putin är lite av en skitstövel och inte vill ha fred och att det kanske är dags att skruva åt tummarna lite med mer sanktioner och sådär till att vi ska träffas och det ser lovande ut, och så hade de ett möte nu då i fredags som Trump i efterhand och sa var, gick, han satte en 10 av 10 på det, att det gick bra. Trump vill inte säga att det är en deal, för det är inte en deal än, utan de är överens om det mesta, men det finns fortfarande en del saker som man inte är överens om, och särskilt en stor grej, och Trump vill inte säga vad det var och sådär. Men i det stora hela verkar det nu som att Trump då tycker att Ryssland har en rimlig inställning, men att Ryssland får backa och lite på några punkter är lite oklart vilka då, och att Trump då säger att det nu är upp till Zelensky om han vill ha fred eller inte. Så det är ju lite så det ser ut, och det ryska budet har ju varit att förutom Krim och Donetsk och Luhansk så vill de ju ha, vad heter det, Zaporizjzja och Cherson, regionerna där i södra Ukraina ovanför Krim och nedanför Donbass. Och där har de ju inte erövrat territorierna fullt ut, utan de har väl kommit typ halvvägs. Donetsk och Luhansk har de ju, jag tror man har erövrat kanske hela ena regionen och i stort snart klara med den andra. Så ja, det är väl det som är läget, och idag skrevs det väl något, såg jag, om att kompromissen kanske blir typ att Ryssland får hela Donetsk och Luhansk, så de får sina folkrepubliker där, men att de inte får massa gratis land i de andra två regionerna. Utan där kanske man mer fryser linjerna på något sätt. Och sen är ju allt liksom frågan om hur Ukraina ställer sig till det, för hela tiden fram till nu har ju Ukraina sagt att man inte kommer göra några territoriella eftergifter och så. Deras territoriella integritet är skitviktig, förutom att de ska ge upp sin suveränitet och gå med i EU och så vidare. Så vi får ju se, de ska ha ett möte imorgon, Trump och Zelensky i Vita huset, och sen har ju tydligen Ursula von der Leyen och de andra EU eller toppolitiker från Europa bjuder in sig själva och säger att de ska vara med. Jag vet inte om Trump går med på det, för det kommer ju göra situationen förmodligen mer komplex och svårare att diskutera, och att Europa har ju lite haft den här rollen att man så här typ står bakom Ukraina och, eller Zelensky, och så här hetsa på honom att du ska minsann inte ge dig, utan det här kör vi på hela vägen liksom. Så då vi får se. Att de vill dit kan ju också vara för att de är beredda att kompromissa lite, men vill vara med och diskutera vad som kommer bli liksom början på någon överenskommelse som man landar i snart.
Jo, precis.
Så, men, ja, Trump är väldigt ombytlig, så man får ju se vad han säger efter mötet med Zelensky. Han har ju liksom svängt fram och tillbaka mellan massa här. Jo, men det jag tror kommer hända om Zelensky säger nej är väl att Trump förmodligen slutar tjata om att han vill mäkla fred här och låter dem fortsätta kriga, och att Ukraina inte får något så här stöd från USA som kostar USA något, utan att kanske NATO får fortsätta köpa vapen av USA och skänka dem till Ukraina, men att USA i övrigt håller sig utanför konflikten och låter Ukraina lite skylla sig själva, och sen kommer Ryssland fortsätta tills de har förmodligen erövrat de här provinserna liksom. Redan nu har de ju lite mark i norra Ukraina också, utanför, vad heter det, Kharkiv och i Sumy någonting. Och det är väl det som Ryssland har erbjudit som sitt förslag, att de ska släppa de små landvinningarna man har gjort där i utbyte mot att Ukraina drar sig tillbaka ur de fyra provinser som Ryssland gör anspråk på. Men det är ju rätt så mycket landområde till Rysslands fördel i ett sånt byte, eftersom Ryssland inte har tagit så mycket mark i de andra områdena.
Mm. Jo, det var intressant. Trump sa att vi betalar inga pengar, som ni vet, till Ukraina. Vi förser dem med utrustning. Vi blir betalade till över 100% för den utrustningen av NATO. Så för Sveriges del så handlar det om $275 miljoner. Det vill säga 2,6 miljarder skattekronor som vi nu betalar för att göda Trumps krigsindustri. Så det är också ett svart hål där vi skickar iväg pengar.
Jo, alltså det är mycket så här onödiga kostnader Sverige har dragit på sig de senaste åren. Vi hade så här coronanedstängningar, och vi har Ukraina-krig, vi har invandringen sedan innan. Och så jag fattar ju jävla mycket resurser och hur fint samhälle vi hade kunnat ha.
Alla är det går inte ens att alltså, föreställa sig.
Vi hade ju kunnat ha ett typ seriöst rymdprogram och hålla på att kolonisera Mars eller något.
Jo, men grejen är att jag skiter i rymden. Jag hade bara velat ha ett schysst land att bo i.
Vi tittar på hur det såg ut under perioden typ 50, 60, 70-talet. Mm. Alltså trots att det är så långt tillbaka, så den tekniska utvecklingen låg så långt tillbaka jämfört med nu. Så såg man ju att det fanns liksom en... Alltså när man tittar på bilder från gamla dokumentärfilmer och annat, och det kan även vara spelfilmer, alltså typ, jag vet inte, Jönssonligan och sånt där. Det är ett helt annat Sverige när man ser. Det är någon slags framtidstro, liksom. Det är hela tiden förbättras saker och ting.
Jo, det gick ju att försörja typ en familj på en lön och så vidare. Nu är snarare att båda föräldrarna måste säga ha dubbla jobb eller något.
Plus ta lån. Liksom. Ja. Och visst har vi väl bättre teknisk standard idag, det har vi ju jämfört med då. Men jag menar, livet handlar ju mer än om bara prylar.
Mm. Så att... Jo, vad skulle du säga, Andreas?
Nej, jag tänkte bara just så. Jag minns ju själv när man var liten på 90-talet sa ju lärarna att man kan bli vad som helst, typ astronauter, och att vi kommer åka ut i rymden och göra fantastiska saker. Och så typ verkligheten blev när man ska simma i en allmän pool så invandrare typ skiter ner vattnet som man inte kan, så poolen är stängd.
Ja, exakt. Nej, men jag skulle säga...
En fet lögn.
Alltså jag skulle säga, trots det kaoset vi har och alla motgångar och all jävla skatt som vi tvingas kasta bort, så är vi fortfarande ett riktigt framgångsrikt land. Jag tycker det är helt sjukt. För alltså, vi innoverar ju ändå. Som du säger, vi hade visst en framtidstro på 60, kanske 70-talet till och med. Men vi dominerar ju väldigt mycket, alltså rent teknologiskt på internet och ja, de områden som finns idag, alltså de industriella områden som finns idag, så dominerar vi ändå. Så som Martin säger, vad hade vi kunnat göra för alla de här pengarna? Vi hade ju för fan härskat världen.
Ja, skulle man ta per capita så
ja,
är
det exakt. De
bästa områdena faktiskt. Ja. Men även om man ser i förhållande till liksom, ja, bara per nation då, så jag vet inte.
Men ta en sak som...
Är det inte så här nummer 9 i antal patent i världen? Eller ja, är det...
ta en sån sak som... Alltså, jag tycker det kanske låter löjligt, men Minecraft. Mm. Minecraft är världens mest spelade spel någonsin.
Mm.
Och än idag så är det världens mest spelade spel dagligen.
Mm. Men det är även stora så här med musik och sånt jämfört med befolkningsmängd.
Jo, jag skulle säga att Minecraft...
Musik var det tredje största, tror jag, är vi. Det är bara USA och Storbritannien för det.
Ja, och Spotify var väl svensk från början.
Ja.
Men jag skulle säga att Minecraft är som ett modernt schack när det gäller spelindustrin. Alltså. Det är ett sånt tidslöst spel som alla kan spela. Det är som Lego, fast i dataform.
Så jag är jäkligt glad att jag aldrig har spelat det, typ. Det ser ju så jävla fult ut och sen känns det så här meningslöst.
Ja, det är skitfult. Jag har inte heller spelat det, men alltså
grejen med Minecraft är att det blir ju vad du gör det till. Precis som när du bygger Lego. Men alltså, du kan ju vad som helst med Lego.
Ja, väldigt kreativt. Det är ju så mest uppbyggliga ett tv-spel kan vara nästan.
Jo. Mm. Och så enkelt. Alltså det är aldrig, det är så... Verkligen koncentrerat, enkelt.
Men hur funkar det? Måste man så här, hålla på och farma material och tramsa runt, eller kan man bara bygga fritt?
Man kan göra både och faktiskt. Det finns,
man kan välja ha inställningar som man har oändligt med resurser. Liksom,
så. Ja. Så man kan välja att bygga. Så sådär. När du ser så här storslagna byggnader som folk gör, det är ju i free mode. Då kan du göra vad som helst. Och sen finns det ju survival.
Det är inte creative.
Ja, creative,
ja.
Och sen kan du grinda i, vad heter det, vanliga survival mode. Ja. Och det är ju så här, visst, det kanske inte allas kopp te, men alltså det är så logiskt och smart utvecklat, så att till och med 6 år, alltså jag spelade med min dotter när hon var 4. Alltså jag spelade med alla ungarna när de har växt upp tillsammans. Ja. Och de klarar av, alltså, det basala med att bygga och lägga block på varandra och så här, hacka ner träd. Sådana är saker jättemysiga. Så, nej, men det är bara ett exempel. Spotify är ett annat, men ja, det finns ju mycket som helst. Skype, Price Runner.
Var Skype svenskt?
Jo.
Aha.
En annan grej som Microsoft köpte, de jävla giriga svinen.
Jo, nu har de väl lagt
ner. Nu har de lagt ner Skype också.
Ja, men du ser typ, svenska gör något bra, så amerikaner tar över och bara gör bajs och då lägger ner det.
Ja, men jag minns att, ja exakt, de har ju gjort det med Minecraft. Minecraft har ju typ i princip varit stagnant sedan Microsoft köpte det. Det har ju bara varit så här ytliga uppdateringar. Men kärnan har ju alltid varit originalet. Och med Skype, när det kom ut, det var ju revolutionärt att ha videosamtal på så enkelt sätt. Jag minns när folk, jag kände, började köra videosamtal. När folk hade flyttat utomlands så hade de videosamtal med folk de kände. Det var ju helt nytt. Så, shit. Jag är helt jag älskar Sverige och svenskarna. Det är därför jag är svenskarna först. Judarna sist. Ja. Det är fantastiskt folk. Så det var det med kriget. Snart är det över och det är frid och fröjd. Eller?
Ja, det är svårt att säga. Men det är väl, jag skulle säga så här, 50-50 att Ukraina typ seriöst går in och börjar förhandla och att Ryssland och de får fram någon kompromiss liksom i närtid så att det kanske är slut inom några månader, eller så kommer kriget liksom kötta på i något eller några kvartal till och Ryssland fortsätter att avancera och till slut får Ukraina nog, tror jag.
Ja, de hade väl börjat rekrytera typ 65-åringar i Ukraina?
Jag minns inte exakt ålder, men det kan stämma. Det var pensionärer bokstavligt talat liksom, som man tillåter. De gör ju fortfarande vissa så här grundläggande fystester och sådär och skickar hem dem om de inte klarar sig under en prövoperiod typ, men ja, de vill ju ha in sådana också liksom.
Ja, så man måste göra kött om man ska göra kött färs. Det är ju så.
Ja, nej, men alltså det som är väl att Ryssland har väl ett övertag just vad det gäller soldater, och det märks ju på slagfälten liksom att de breder ut sig på fler och fler fronter och bryter igenom och avancerar. Och det, ja, de gjorde ju något rekord, någon rekord genom brytning norr om Pokrovsk, som är en stad där som Ukraina har försökt liksom befästa och behålla. Men som verkar falla rätt så snabbt, och det är väl ett av de sista större hindren i är det Donetsk eller Luhansk där, någon av de regionerna. Och efter det sägs det väl också att Ukrainas bästa försvarslinje var ju just i den delen av, eller det området. Sen är det lite tomt efter det, så det kan bli lättare för Ryssland att avancera efter det.
Ja, så jo, jag har sett flera videor florera av folk som befriar unga män som håller på att bli rekryterade. Har ni sett det?
Det är så här, Ukraina.
Ja, alltså människor går runt de här folk som håller på, de som kommer med den här skåpbilen ska typ kidnappa dem.
Mm.
Folk i grannskapet kommer att typ rädda dem och sliter med dem och så skäller ut de som ska kidnappa dem, så de får skämmas.
Jo.
De kan som inte göra något, de kan inte börja skjuta folk. Får bara gå därifrån.
Ja, det verkar ju vara lite rätt mycket så här folk som inte vill bli rekryterade, vilket kan vara förståeligt. Sen är det svårt att veta exakt omfattning och så där utifrån filmer, men det sprids ju mycket sånt.
Jo, exakt, man vet ju inte var och när sånt händer, men
man hade ju också de här demonstrationerna nyligen när Zelensky tabbade sig med korruptionsmyndigheterna där. Och det var, jag läste ju också någon konspirationsteori eller så om det, att det var några inom regimen som ville ha bort Zelensky typ, och att man uppmuntrade honom att göra den missen för att man lurade i honom att väst inte skulle bry sig om att han gjorde det där, men sen blev det ett jäkla gnäll i väst. Så han fick backa. Så det är ju lite så här oklart hur stadigt Zelensky sitter, och att han höll på med den där korruptionsgrejen samtidigt som folk runt honom utreds och så. Och det är massa protester och så. Det kan ju liksom hända att han bara vill lämna skiten snart och
flytta till Israel.
Och då är det ännu svårare att förutse vad som händer. Ja, flytta till Israel eller USA eller något.
Ja. Han får bo i en bunker i Tel Aviv medan Iran bombar dem. Så, ja. Nej, men jag har ju som sagt lyssnat på Warstrike, och jag såg bara här nyligen att det hade varit en ny skjutning där folk hade skjutit massa judar i New York. De är fan inte populära just nu världen över, alltså. Jag tror alla de här krigen och ja, speciellt på Gaza, det är inte bra PR för judarna just nu.
Nej, jag är ingen valvinnare att alliera sig med sionismen direkt.
Nej.
Nej, är det jag inte förstår med så här typ SD och KD? Alltså man, det är inte taktiskt. Man står upp för judarna utan att liksom tjäna något själv på det, i alla fall väljarmässigt. Men sen, jag vet inte, de kanske får pengar eller något.
Jo, jag läste en intressant artikel. Nu hade den några månader på sig. Men den på Fria Tider, den var skriven av August Nordlander. Är det någonting ni känner igen? Han skriver om så kapade Israel högerpopulismen. Och det är någonting de har pratat om på Warstrike bland annat. Det här med att vi är inne i en ny period nu när judarna måste skifta fokus från sig själva till islam och kontra jihadism. Och det den här författaren påstår att det här började redan när Jörg Haider blev vald, hans parti FPÖ i Österrike. Då såg de den här utvecklingen av anti-invandringspartier som växte fram och att de skulle vara framgångsrika. Så det var judarna tvungna att komma på ett sätt att göra invandringsfrågan och kritik mot invandringen helt avväpnad. Då gör man det genom antimuslimska grejer och kontrajedism och man är bara fokuserar på araberna helt enkelt. Men inte araberna, utan det fokuserar på islam och muslimer. Där är det helt verkningslöst. Så det var intressant och det var ju som bara bekräftande av vad vi brukar prata om här. Men det är faktiskt, det finns en process som judarna har jobbat fram och de följer den och det fungerar precis som det ser ut. För vi minns ju 2016-17, vad hette den där? Pegida, så var det så de hette.
Ja.
Det var ju hur stort som helst. De hade ju tiotusentals människor som demonstrerade mot islam och mot terrorism och allt sånt där skit. Var är de idag? Jag hör ingenting. Och vad gjorde det? Blev det mindre massinvandring? Nej. Det var typiskt sån där judisk deflection. Vad heter det? Deflektion.
Ja, undanmanöver eller omdirigering.
Ja, avledning. Så att ja, så de håller på med det än idag. Så var vaksam för det. Det handlar om ras. Och det handlar om att judarna inte bör ha inflytande i våra länder. Där sitter spiken som de måste dra ut först. Japp, i andra Trump-nyheter så har vi Trump är ute efter Nobels fredspris. Är det därför han nu kämpar så hårt med Putin? Och att han ska få den här freden till slut? Eller är det fred mellan Iran och Israel han ska... Vad är det för fred?
Ja, här har jag läst om att det var just mellan Israel och Iran att han stoppa ett krig med det här precisionsattack eller vad det nu kallas.
Ja, sakerna går ju in i varandra. För jag såg, var det Sean Hannity tror jag som intervjuade åt Fox News efter mötet med Putin och då höll de ju på och tjata om det där också typ och de gick igenom flera konflikter och ja, Trump menar ju att han har stoppat Irans kärnprogram som skulle leda till kärnvapen inom någon månad och att därför ska han få fredspris. Det plus liksom det här med Ukraina och Ryssland och jag tror han har så här 6-7 olika konflikter som man påstår att han har lagt sig i. Det var väl något mellan, vad fan heter de länderna, Armenien och Azerbaijan tror jag.
Jo, Indien och Pakistan.
Ja, precis.
Jesus, allting tar han på sig.
Ja.
Kosovo, Serbien. Herregud. Ja.
Krig mellan Indien och Pakistan är ju önskvärt.
Jo, exakt. Jag hejade ju på...
Jag vet inte vem
jag hejade på. Men jag ville ha atombomber i alla fall.
Kul att ha atombomberna jag hejade på.
Men jag hejar nog inte på någon speciell. Men det var ju någonting om att Indiens flygplan var helt patetiska och Pakistan bara sköt ner dem. Det minns jag. Men sen så verkar det där bara runnit ut i sanden. tyvärr. Jag måste blossa upp det där igen. Så han vill vara herr fred i världen, Donald Trump. Men jo, på tal om, jag gjorde lite research innan programmet, på tal om judiska Nobels pristagare. Albert Einstein, som ni vet, han är ju världens smartaste jude. Eller smartaste människa, tror jag, någonsin. Han gifte sig med sin första kusin. Varför? Lyssnarnas vetskap. Det är alltså världens smartaste människa.
Ja, det är kusin alltså, som vi ser det. Första kusin.
Ja, precis. En vanlig kusin. Alltså, det var hans mamma och hennes mamma var systrar.
Ja, precis.
Så kan det gå med det. Och jag påstår inte att judar är inavlade. Det jag skulle aldrig säga något sånt. Men Einstein, som vann Nobels pris i fysik bland annat.
Alltså, de har ju jävligt mycket problem med massa genetiska sjukdomar just på grund av att de har för hög grad av
inavlade. Ja, men då får sluta skaffa så heta kusiner. Det är så svårt.
Men det, alltså, de är ju inte ensamma om det i Mellanöstern. Det är ju ett semitiskt, alltså även de arabiska folken är ju en del av dem är semitiska. Så, och det är stort där med kusingiften.
Men du som gillar genetik och sådär, vilken grad av kusin är okej att gifta sig med?
Alltså,
vilken linje?
Okej.
Ja, hur långt bort?
Alltså, det är ju bättre om det är... Alltså,
tre männingar, fyra männingar? Alltså,
om man till exempel släktforskar,
ja,
du kommer att hitta, om du går några generationer bakåt, att det går ihop med varandra liksom, på olika ställen. Ner uppe i norra Sverige och på vissa andra orter än längre söderut i Sverige.
Men, alltså små orter, ja.
Ja, och det är liksom, det är inte så stor befolkning och sånt där. Så att, jag menar, i mitt eget släktträd, där är det väl liksom på... Jag tror jag hittade helt nyligen att mina föräldrar, 8 generationer bakåt, så är de släkt med varandra. Och även på ett ställe 9 generationer bakåt. Så att det kallas för anförluster. Och det alla släkter har anförluster någonstans, men det kommer lite tidigare. Men jag vet inte, alltså, jag tror inte det är bra om det liksom blir 3 generationer bakåt, 4 generationer bakåt, om det är så ofta eller så tätt. Och det sker liksom hela tiden. Det är inte optimalt. Sen är ju det mycket bättre än kusingiften. Om och om igen. Vilket är,
eller rasblandning. Vad skulle du hellre ha? Kusingift eller rasblandning? Vad är bäst?
Om man måste. Ja, fan. Nej, men det är klart det är bättre med kusingiften.
Veckans fråga på Nordfront. Ja.
Nej, men det är klart det är bättre här i Sverige. Med, alltså, om vi skulle ställas inför de alternativen.
Jo.
Vi skulle ändå finnas kvar som liksom, svenskt folk. Men med vissa nackdelar i längden.
Vi skulle några ha utgjun kanske, men sjukdomar och så här.
Några extra huvuden.
Liksom. Ja, exakt. 6 fingrar och så. Ja.
Man kan, nej, man kan, men, väl tänka effektivare med 2 huvuden istället för 1.
Exakt.
Dubbel IQ.
Dubbel Minecraft.
Så hon 2x70, 140 IQ.
Men det är ju lagligt med kusingiften. Och det har det ju varit länge.
Ja.
Det är ju däremot någonting som är väldigt ovanligt bland svenskar. Alltså, vi tycker ju generellt sett att det är fel att gifta sig med
kusingiften. Jag har aldrig hört talas om det i mitt liv i alla fall.
Nej, det är inte ofta. Jag har ju som sagt släktforskat, och då har jag även gått liksom ner till, alltså gått bakåt, och sen har jag, i och med att man vill hitta träffar när man har gjort DNA-test, så vill man liksom säkra släktträden och se att det verkligen stämmer. Och om jag vet att en gren bakåt för mig stämmer, om jag liksom matchar på olika sätt med personer som också gjort DNA-test. Och då när jag har gått neråt då, mot nutid, då har jag faktiskt hittat något exempel sådär med, där 2 kusiner gifter sig och sådär. Så
att, men vilken, så det är här, vilken tidsepok är det?
Mig, eller, nej, men alltså typ början på 1900-talet.
Ah, okej.
Okay. Ja. Men det är inte ofta, så då är ändå liksom byggt ett riktigt stort släktträd.
Det är lustigt det där, för att Jag ångrar det, men jag var inte så intresserad av släktforskning. Jag var inte så intresserad av släktforskning när jag var 15, men då hade jag faktiskt en släkting som hade gjort typ hela våra träd, som hade en familjesamling i byhuset och skulle prata om våran familj. Och det enda jag minns är att våran familj på min mors sida går tillbaka till byn från typ mitten av 1600-talet i alla fall.
I samma by där
alltså? Jo, och det är ungefär en till tre byar runt omkring där vi har samlats väldigt länge. Och ja, det är oundvikligen att det har varit många kusiner och sånt där.
Ja.
Kanske till och med syskon, jag vet inte. Jag vill inte veta.
Men, jag tror faktiskt inte det.
Nej,
det var rätt hårt socialt tryck mot sånt. Så att
ja. Nej, men det jag fick reda på ganska nyligen faktiskt, det var att min bästa vän som har varit min granne hela mitt liv, vi är alltså fyrmänningar. Och,
ja, det visste ni inte när ni
nej, var nej. Alltså jag vet inte om jag visste det eller inte tänkt på det, men nu när jag tänker på det och tänker på släktforskning så inser jag att vi är i princip alla en stor familj i den här byn.
Ja.
Det är helt sjukt. Hur det kan vara så, även fast jag känner inte att de är min familj eller sånt där. Men går vi tillbaka i tiden, så i alla fall på min mors sida, så är många av de här människorna så blodsrelaterade. Och det, jag tycker att det är så fantastiskt, för det blir mer och mer sällsynt eftersom att vi är ju globetrotters nu för tiden. Och folk flyttar in till stan. Det är coolt att studera och ha karriär i stan och så här bli en atom i ett skithål. Istället för att ha en byggd och en plats på jorden som verkligen är din.
Jo.
Med din utvidgade familj och sådär. Släkt. Den här multigenerationella familjen istället för kärnfamiljen som sossarna vill skapa.
Fast du tog ju in din andra hälft rätt långt ifrån.
Så att, exakt.
Ni lär ju inte vara, alltså det lär ju vara många generationer bakåt.
Nej. Så grejen är att, inte för att jag ångrar någonting jag har gjort i livet, men jag insåg ju inte då vad jag höll på med, faktiskt. Så att det innebär komplikationer att, även fast hon är vit, vi är båda europeer och allt sånt där, alltså det är inte samma sak. Och man måste inse att det betyder någonting. Att ras och folk betyder väldigt mycket.
Är hon från England eller är hon från typ
hon är från Irland? England.
Eller?
Ja.
Ja, ja. Mm.
Den fina delen av England.
Har hon skandinavisk bakgrund långt bak? Eller?
Vet jag inte. Nej.
Många
nej,
har
hon, nej, hon har vad heter det, skotsk och engelsk bakgrund.
Ja, går man närmast bakåt, i alla fall. Lär hon ha vikingapåbrå också.
Ja, säkert.
Ja.
Hon ja, ville bara tillbaka till Skandinavien då hon är hemma.
Ja, det vill alla.
Ja, exakt. Det är det som är Israel egentligen. Det är vi som är utvalda folket. Jo, och med den lilla släktresan så kan vi avsluta kvällen med att diskutera veckans fråga. Och den här veckan så frågar vi, kommer Israel att lyckas med sina folkmordsplaner i Gaza? Ska jag rösta här? Jag tar det svarta pillret, för det var mer intressant.
Fan, det har varit många svarta piller ikväll.
Jo, men vi öser på, inte gör det. Det finns en vecka, någon annat program som vi kan vara glada. Så nu har vi 50% som röstar ja, även i andra områden. Sen har vi 30% som säger nej, Israel kommer att stoppas. Det är de här eviga vitpillrade människorna. Sen 13% säger ja, men bara i Gaza. Och 5% säger nej, Israel skulle aldrig begå folk. Vad är det för jävla läsare? Israel skulle aldrig begå folkmord. Men vi har 65 människor som behöver justeras. Vad svarar ni på den här frågan?
Ja, jag tog ja och även i andra områden.
Mm.
För att Ja, egentligen bara baserat på hur det har varit hittills. Alltså, ingen har ju stoppat den.
Exakt.
Iran lobbar lite missiler på den, men det var ju inte på grund av Gaza som det har...
Det var ju bara för optics de gjorde det.
Ja, för att de själva blev attackerade.
Jo.
Men allt som de har pratat om innan så var ju bara exakt bara prat. Gör ni det här med Gaza så då, gånger 10.
Ja. Vad svarar Martin?
Jag vet inte. Jag lutar nog åt att de kommer stoppas. Men ja. Nej, men det, jag vet inte. Det känns som att världen kommer vända sig mot dem och att de kommer bromsa till slut. Men det kommer krävas rätt mycket protester och sanktioner och så vidare.
Ja. Vad säger Tobias?
Jag tror precis som Martin, men jag fyllde i att ja, men bara i Gaza. För att jag tror tyvärr inte att det kommer gå... Alltså Israel kommer, tror jag, få äta upp hur de beter sig till slut.
Mm.
Men det är lite kvar innan det verkligen vänder runt. Det gör de riktigt vidrigt med Gaza här, så kanske det blir exemplet som faktiskt får folk, världen att vända sig helt emot dem. Så det är bara hoppas. Inte att det går illa för liksom palestinierna, men att det går illa för Israel. Det är...
Mm. Ja, det är väl en liten fingervisning om vad som är på gång just när man ser hängivna sionistpolitiker som distanserar sig lite så det smått från Israel.
Ja, till och med dem.
Jo, Frankrike.
Tycker det känns obehagligt liksom.
Jo, så det vill ju som kunna förneka att det var inblandade eller i efterhand förmodligen. Jo.
Ja, jag tror att de kommer att köra rakt in i kaklet. Och,
jag hoppas det.
I alla fall, ja, men jag tror att de kommer att ockupera andra områden. Men alltså, ja. Kanske i slutändan.
Men alltså, någon gång kommer de åka in i kaklet. Alltså, ja, så att
jag hoppas inte givetvis på en vinst till slut. Men jag vet inte om ni har sett det, men det sprids ju klipp på, vad heter han? Adam... Det är en känd jude i alla fall på Tim Pools podcast som pratar om att de har offrat den här röda kon. Har ni hört talas om det?
Ja, det här Red Heifer.
Ja, exakt.
Vad det sen heter på svenska.
När de offrar den här röda kon, alltså den här röda kon, the Red Heifer, den föds typ aldrig. Och de har väntat på att det ska födas en perfekt sån här ko. I 2000 år. Och nu har det fötts 50 stycken på en gång som de har hittat.
Med genteknik eller vad?
Jag vet inte vad de har gjort. Men grejen med judar är att det här är ju en så kallad profetia.
Vad betyder det?
Det här är en profetia. Och det handlar om det tredje templet. Det handlar om Al-Aqsa Mosk. Att de ska bygga Salomons tempel. Och det ska de göra.
Det ligger ju i Al-Aqsa Moskén. De måste riva den för dem.
Exakt. Så nu... Det är en grej med den här. Profetian säger ju att den ska rasa. Att moskén ska rasa. Och att de ska bygga upp den. Ja, att de ska bygga upp den. Och då har de så här. Det går tillbaka till och med till Irak- och Iran-kriget. När det var Irak som skickade bomber mot Israel runt den tiden. Jag vet inte riktigt varför. Jag är inte så bekant med den konflikten. Men då var det judar. Och kristna sionister som bad utanför det här templet att missilerna skulle träffa moskén. Så att de fick bygga det tredje templet.
Så de här kristna, de tror ju att Jesus ska komma tillbaka, eller frälsaren, när templet uppstår. Så det är för egentligen judarnas skull de vill det, utan det är för sin egen skull.
Exakt.
Men det ska vara liksom tecknet för att nu är det dags.
Och det är tecken på Armageddon. Alltså att världen kommer att gå under och att frälsaren kommer tillbaka. Och det är det de vill med. Dels vill de provocera fram krig för att det ska hända. De vill ha kärnvapenskrig mellan länder så att världen typ sprängs. Då kommer Jesus tillbaka. Sådana saker. Och det är ju inte otänkbart att judarna skulle fuska i en av sina profetier. och typ rasera moskén.
Producera röda.
Ja, producera röda kor så att de får offra och sen rasera moskén så att de får bygga upp den.
Och men de fuskar aldrig. Det,
nej, de gör inte.
Nej.
Speciellt när det gäller den heliga boken. De har inte skrivit in massa så här fuskkoder som de håller på med för att gå runt alla regler. För att de är absolut inte smartare än Gud.
Nej. Nej.
Så jag tror att de kommer att rasera moskén, de kommer bygga det tredje templet, sen kommer de att skjuta massa kärnvapen mot Iran och spränga hela världen, och så kommer Jesus tillbaka. Han kommer som en sån här arisk super warrior och typ rensa hjärnet. Det tror jag. Jag tror det låter mest spännande.
Det blir alltså Ragnarök, inte Armageddon.
Exakt. Ja. Exakt.
Thor.
Oden kommer tillbaka. Ja. Jo. Nej, men det låter sannolikt och vitpildrat. Jo, med det så är programmet över för ikväll. Vi ska tacka våra donatörer. Den här veckan har vi Anon, vi har Sigge och vi har Hea.
Och vi Hea har, Martin.
Eller Hea Martin till och med. Jag visste inte om jag skulle inkludera Martin, för det är ju du. Så det var lite...
Nej, det var inte jag som har donerat. Men jag fick donationer av en person som hette Martin på ett socialt event som jag var på igår.
Trevligt.
Han hade lyssnat från avsnitt 10. Uppfattar inte om det var från de livesända eller från alla avsnitt totalt.
Han missade 10 avsnitt.
Han har inte hunnit med de 10 första, men han har varit med länge. Och, ja.
Nej, men det är kul.
Det är bra jobbat.
Ja, tack så mycket. Sen har vi också Vilda Hilda. Än en gång konsekvent donerar för kampen och för radion. Så tack så hemskt mycket till er som donerar. Och fortsätt gärna, inte nu ni specifikt, men gärna andra lyssnare. Det är faktiskt tusentals människor som lyssnar på det här. Så donera lite grann då och då. Det hjälper för att hålla lyset på här i studion. Så, med det så kan man väl säga att nästa vecka blir det ingen radio. För då är vi alla på villovägar och upptagna. Så att vi kommer att höras igen om 2 veckor om inte judarna sprängt hela världen tills dess. Så att jo, då vet ni det. Då säger vi tack för att ni lyssnar, tack för att ni donerar och vi hörs om 2 veckor. God kväll.
God kväll.
God kväll.
God kväll.